Och nu har jag äran att välkomna Linnea von Hedenberg hit till studion.
Tack.
Hur är det med dig?
Det går riktigt bra, tack.
Mm. Hur är det med din rygg?
No, den mår ganska bra den också nog än så länge.
Jaha, ja, du är frisk och ung och sådär. Så liksom, och kanske du har behandlat den rätt så att du inte har några problem.
Ja, ja.
Men det är många som har problem och jag har förstått att det håller på, om inte redan är det, så är det en av finländarnas stora folksjukdomar. Men hur är det med nyländska ryggarna?
8 av 10 finländare ungefär lider i något skede under sitt liv av ryggsmärta. Mm. Och sen när man tittar på hur ryggsjukdomar och till exempel ryggoperationer fördelas sen längs med de här sjukvårdsdistrikten, så är det ganska lika de antalen nog. Att inga sådana jättetydliga pikar syns någonstans, att det skulle till exempel vara mera då i Nyland eller till exempel i Österbotten.
Mm, det är jämnt över hela landet.
Det är ganska jämnt, ja.
Ja, så det är ett folkhälsoproblem som jag sa.
Absolut, det är det nog.
Ja. Nå, vad beror det här då på?
Nå, mycket beror på stillasittande arbete nu för tiden, eller sen riskfaktorer är till exempel tobaksrökning, övervikt eller sen hemskt fysiskt belastande arbete med till exempel mycket repetitiva rörelser eller ensidig belastning eller mycket skakningar och sånt här om man kör mycket bil till exempel. Så det är helt vanliga riskfaktorer.
Mm.
Sen inaktivitet, det är att folk rör på sig hemskt lite nu för tiden. Så det är en orsak bland annat också. Och sen finns det stress och sådana här psykosociala faktorer som rädsla och katastrofering och sånt här annat som sen kan förlänga ryggsmärta och göra det att den där smärtan känns värre än vad den kanske på riktigt är.
Vad är katastrofering?
No, det är till exempel det att om man får ryggsmärta och man tänker genast att det här är nu slutet av världen och att jag kommer bli invalid resten av livet, jag kommer till exempel aldrig mer att kunna arbeta, att man genast får hemskt negativa tankar om den där smärtan och upplever den som hemskt jobbig och svår och att man inte kan hantera den på något sätt.
Mm. Lite samma som om man tror att man har hjärtfel, så kan man faktiskt få lite rytmstörningar.
Nå, ungefär, ja.
Psyke inverkar liksom, ja. Också på ryggen och tydligen.
Absolut, och det är just risken för att det blir kroniskt, den smärtan blir större oftast då.
Mm. Det här är alltså med andra ord en av orsakerna till att till exempel då busschaufförer och också lastbilschaufförer och långtradarchaufförer, varför inte också taxichaufförer, ofta då hamnar på för tidig sjukpensionering eller någonting? Eller
ja, de sitter mycket. Där belastas mycket de här mellandiskotorna. Och sen också det där skakningar i bilen som kommer. Och det att de kan inte på samma sätt pausa i sitt arbete och byta ställningar. Och mellanåt stå, mellanåt gå, mellanåt sitta. Utan det är hemskt enformig och ensidig belastning.
Mm. Så det är inte bara då åldersbestämt, det här ålderskrämpor. I vilken skede av livet kan man tänka sig att det kan inträffa att man faktiskt får ryggproblem?
De mest ryggproblem finns det från 35 år till ungefär 55-åringar. Att det är den vanligaste åldern och där hopas det mest. Men att helt i ungdomen så börjar redan diskarna att degenerera. Det vill säga att alla har någon sorts förslitningar nog i vuxen ålder i ryggen. Men sen det att vem som får symptom av det och vem som inte får. Så det är såklart olika. Men att ungdomarna idag börjar redan ha mycket rygg- och nackproblem. Att redan 12-åringar säger att de har ont i ryggen. Och nacken, och ungefär hälften av flickorna mellan 16 till 18-åringar säger att de har minst en gång i veckan ont i ryggen eller nacken. Mm. Ungefär 20% av pojkarna i samma ålder säger också att de har problem. Så det ökar nog hela tiden.
Nå, kan man säga att det här ökända ryggskottet, det är en del av samma problematik?
No, det är ett hemskt vanligt ryggproblem, mera i vuxen ålder kanske. Att inte så mycket bland ungdomar har mera nackproblem oftast. Och det kommer mycket från det att de sitter framför dator och använder smarttelefoner och annat. Att den här ställningen är hemskt dålig och de tänker inte kanske på samma sätt på arbetsergonomi som vuxna redan ganska mycket tänker på. Men att ryggskottet sen hos vuxna människor är ett hemskt vanligt problem.
Kan det bero på att man har fått köld?
Det kan bero på det också.
Utsatt för köld?
Ja, ja. Att ryggskott så oftast handlar om muskelspänningar. Sen kan där i bakgrunden också vara något problem med de här diskarna som sen också är delaktig orsak i det. Men absolut, kyla kan vara en sån att man hemskt mycket spänner i kroppen och sen blir det en ordentlig muskelspänning där någonstans.
Ja, du pratar om diskar, det är alltså ryggraden det gäller.
Ja, alltså mellan ryggkotorna så finns de här diskarna.
Är det så att om man fått det här ryggproblemet så då får man dras med det livet ut mer eller mindre?
Nej, så är det nog inte. Att ryggproblem kommer lätt och det förnyas också lätt, men att det är också sånt som ofta läcker spontant, det vill säga utan någon värre sjukvård eller annan medicinering och så här. Att ryggproblem kommer lätt men går oftast bort också.
Mm.
Att mera det att det kommer i episoder. Och sen så, de som får ryggproblem så har nog en risk för att få på nytt också senare i livet. Men viktigt är att handla om den där ryggen och hur man blir av med den där smärtan sen.
Ja, om man tänker sig att man inte har fått det ännu, så hur kan man då förebygga? Vad ska man göra?
Nå, om man börjar till exempel att tänka på arbetsergonomin, så det skulle vara hemskt viktigt att fundera på hur det egna arbetet är och hur denna ställningar man har där och hur man gör det där arbetet längs med dagen, för att det är ju eller flera timmar om dagen så går åt i det. Så det är att tänka på att man pausar i arbete, har arbetsverktyg och arbetsredskap som är på rätt sätt satta och i rätta höjder och på det sättet.
Och sen till exempel, hur ska man då veta det?
Nå, till det kan man ta hjälp av arbetshälsovården, till exempel fysioterapeut, att alla har rätt att be dem att komma och titta på att den här arbetsställningen och arbetsplatsen ser bra ut. Att man får stolen i rätt höjd, bordet i rätt höjd, till exempel datorn i rätt höjd om man har helt ett stillasittande arbete. Men att sen också till exempel om man jobbar på någon fabrik eller annat, så där helt på samma sätt kan man göra en sån här ergonomikartläggning var man sen tittar att är den där arbetsplatsen okej och är det bra att jobba där.
Du sa att stillasittande är av ondo. Jag vet ju att till exempel på vår arbetsplats så har man jobbbord där man, som man kan höja och sänka beroende på så att en del står. Vilket kan man så att säga undvika det genom att jobba stående?
No, det är hemskt bra, och det bästa är det att man kan variera mellan det att man sitter och står. Att det att om man bara står eller bara sitter så brukar orsaka problem. Men det bästa är det att man har möjlighet till det här att variera och att längs med dagen byta alltid mellanåt. Att ungefär med 20-30 minuters mellanrum skulle det vara bra att byta ställning. Att stiga upp till exempel och gå efter en kopp kaffe eller om man kopierar papper eller annat. Att ta en liten promenad.
Så det räcker med till och med en liten promenad för att det ska liksom...
Ja, det är att man stiger upp emellanåt att den blodcirkulationen blir bättre och på det sättet får igen musklerna igång. Så det räcker redan.
Det pratas ju också mycket om hållningens betydelse. Om man har dålig hållning, så vad kan det orsaka? Med tanke på ryggen.
No, det orsakar ofta felställningar sen i långa loppet, och det är att vissa muskler belastas mer än andra. Och det leder sen till det att vissa muskler blir spända och svaga och andra blir sen starkare och överansträngda. Så det att man får den muskelbalansen i skick, så det har hållning hemskt mycket att göra med. Så det att man ska börja redan på morgonen när man stiger upp och tänka att står jag okej och går jag rätt eller går jag hemskt framåt med till exempel. Och ofta man märker någonstans alltid korrigera den där ställningen. Att kroppen blir van vid den ställning som man är i ofta, och den börjar kännas som den rätta också. Att sen om man hela tiden går och står i dålig eller sitter i dålig hållning, så då är det som kroppen registrerar så småningom som den rätta ställningen också.
Så det gäller liksom att öva sig och träna fast det kanske inte känns så bra i början.
Absolut, absolut. Och sen alltid lite i taget, att om det känns till exempel att man får smärta av någonting eller det känns obehagligt, så att man stegvis börjar träna sen uppåt.
Det här med motion så är ju A och O i många sammanhang. Hur är det med tanke på att förebygga ryggproblem?
No, där är det nog faktiskt A och O, att det är nog helt det första kanske. Att det är också det som det finns mest evidens om, att när man har ryggproblem, att det är det som hjälper att man blir av med dem också och som förebygger sen att man inte får nya sådana här ryggsmärtsepisoder. Att det är jätteviktigt nog att röra på sig tillräckligt mycket. Mm. Och mycket också därför att om man till exempel har ett stillasittande arbete, så att man sen återhämtar sig på kvällen med hjälp av den här motionen, att man använder de muskler som man inte har använt under dagen. Och tvärtom sen igen, att om man har ett fysiskt arbete, så sen kanske man provar på någon lite mer lättare motion, men som återhämtar på ett annat sätt sen från den belastningen igen.
Ja, vilka motionsformer är då lämpliga med tanke på att man ska undgå ryggproblem i framtiden?
Nej, om man tänker att man till exempel sådana som är trygga för sådana som både har ryggproblem och sådana som vill undvika och befrämja att man inte får ryggproblem, så stavgång och promenader är kanske det lättaste som vem som helst kan göra. Det är hemskt bra. Sen att simma, vattenlöpa, all sorts vattengymnastik är bra. Pilates och yoga är bra också. Konditionsträning är hemskt viktigt. Och balansträning och sån träning var man tränar också, just kroppshållning och sen kroppskontroll. Att man faktiskt vet hur de musklerna arbetar rätt och när man aktiverar djupa muskler och när man aktiverar sen ytliga muskler. Mm.
Simning var den allra bästa motionsformen ungefär av alla också annars, för där hela kroppen i rörelse. Men det här, du pratar om pilates, red lite ut vad det kan handla om för de som inte känner till fenomenet.
No, pilates går mycket ut på att aktivera de djupa musklerna. Att man lär sig till exempel djupandning, hur man använder diafragma också som en stödmuskel.
I magen.
I magen, absolut. Och hur man använder djupa magmuskler, djupa ryggmuskler och de som just upprätthåller hållningen. Och det går mycket ut på det att göra rörelser i rätt takt och i rätt tempo och i rätta rörelsebanor, så att man inte belastar leder onödigt mycket.
Mm, och då kommer man åt de här djupa musklerna.
Absolut, jo.
Det är visst finländare som har lanserat just det här pilatesbegreppet och det här, den formen av...
No, det finns en viss typ av pilates, till exempel metod Putkisto som kommer från Finland, men sen finns det pilates som kommer från helt utomlands ifrån, som Josef Pilates har sen utvecklat ursprungligen.
Men om vi nu sen då går till det skede att man redan har fått ryggproblem, så Jag läste någonstans att den bästa motionsformen då man så att säga då vill motionera bort det så skulle vara att skida skridskostilen eller sen på sommaren då att åka rullskridskor med stavar. Och vad kan det bero på att just det här skridskostilen är så bra?
När det aktiverar stora muskler, att i ryggen så använder man stora ryggmuskler. När man använder stavar så armarna aktiveras där. Och sen på samma sätt lårmuskler och kanske framförallt sen setesmusklerna. Att just i det här skridskostilen så de aktiveras på ett annat sätt där. Och stödmusklerna. Att det är kanske den största skillnaden till en sån här klassisk längdskidåkning. Att sen igen, om man har haft problem mycket med ryggen så kan det vara tryggare om man inte har skidat till exempel tidigare. Att börja först med sån här klassisk stil och sen övergå till skridskostil. Men att den är lite mer krävande och aktiverar mer muskler kanske. Så det är säkert det som man har haft som tanke där.
Mm. Och sen då på sommaren då rullskridskåkning med stavar kanske.
Ja, ja.
Vad annat kan man tänka sig då om skada redan är skedd? Och vad ska man undvika i motionsform?
När undvika sånt var det kommer kanske mycket hopp och sådana här snabba svängningar och annat. Att sånt som känns som kanske lite mer så okontrollerbar motion. Så det är sånt som kan sen orsaka och förvärra ryggsmärta. Och vad man ska göra då när ryggsmärtan sen kommer så det första är då att försöka bli av med den här smärtan. Att det viktigaste är att man hålls i rörelse. Att tidigare så trodde ju många att man ska ligga och vila på sängen och ta det lugnt. Men det är just det vad man inte ska i dagens läge mer att göra. Utan hållas igång, men inte motionera. Utan det att man rör på sig och går på promenader. Så det räcker i det akuta skedet. Och sen så tänka på till exempel viloställningar. Det att man efter arbetsdagen går och lägger sig till exempel på golvet så att man har höfterna och knäna i 90 graders vinkel och på det sättet så får det trycket bort från ryggen. Och det är att man mycket pausar i arbete och gärna försöker arbeta så länge och så bra som det går. Att man inte slutar alla de här vardagssysslorna genast när man får lite smärta utan man mera försöker leva det vardagliga livet och där vid sidan om hantera den här smärtan.
Du var inne på sovställningen här. Jag har också läst att man ska undvika att, så att säga, sova i ankställning att man ligger så att det här, man belastar ryggen ganska mycket. Istället ska man försöka hålla sig till fosterställningen ungefär. Och att om man sover fel så kan det också vara besvärligt för ryggen.
Ja, no, det beror lite på att hur den typ av ryggsmärta man har, att vilken ställning som är bra. Men att till exempel att ligga på sidan och sätta en kudde mellan benen är sånt som hjälper redan att om mitt övre benet faller över det undre så då slipper inte heller nedre ryggen att rotera på det sättet och den belastas inte under natten utan man försöker hålla den relativt rak. Att sen det att om man ligger i fosterställning så öppnas mera, vi har sådana små ledare som heter facettledarna i ryggraden så de öppnas där men sen igen så blir det lite mer tryck på diskarna sen i ryggen. Att det har alltid sina sidor, att lite beroende på vad som orsakar den smärtan så väljer man också den sovställningen enligt det. Mm. Men att det bästa är ju också att pröva sig fram och det som känns bra för en själv så det är det man ska också göra och tänka på. Att inte bara så att nu har någon sagt att jag måste ligga på rygg till exempel, då riggar man på rygg fast det inte känns bra utan att pröva sig fram. Och sen just med hjälp av kuddar och sånt här så försöka ta det trycket bort från något ställe som känns illa.
Du nämnde ordet facett. Har det någonting att göra med facettlås och har det någonting att göra med ryggen?
Ja, det har det nog. Alltså, de här facettledarna är såna små ledare som stabiliserar ryggradens rörelser och de kan gå i lås och det heter just att då får man ett facettlås.
Och hur ska man då komma åt det? Är det liksom lite besläktat med ryggskott eller?
Det är lite liknande att det blir oftast en sån här muskelkramp vid sidan om att just bredvid det facettlåset att musklerna börjar krampa och det känns också lite som ryggskott att det kan stråla oftast på ena sidan i ryggen och sen mera mot setesmusklerna också. Och det blir man sen lättast av med att man kan försöka använda värme och sen göra lätta rörelseövningar och titta att om det hjälper med det. Och sen om det inte hjälper med sån här egen rörelseträning så sen gå till fysioterapi och titta att kan man sen där med mobilisering eller manipulering sen hjälpa det.